En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel.
Ja, men då hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av Plattan i mattan, Sportbladets Formel 1-podd med mig, Adam Huttunen och Anna Andersson. Nu är det spännande, Anna. Nu är det puls här i studion.
Alltså, jag känner ju att jag har liksom nått Filip-nivå av stress och att ha tankar i huvudet samtidigt. Jag har inte landat efter gårdagens race och jag har definitivt inte slutat att ladda upp inför den här finalen och känna att jag kommer nå någon slags toknivå så där strax innan kvalet på lördag. Och står jag upp överhuvudtaget på måndag så är jag imponerad av mig själv. Fast å andra sidan har jag en podd att spela in då också. Jag vet inte, jag börjar känna hur jag bara, du vet, så här, som en sån här Duracell-kanin, bara snabbare, 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 snabbare.
Ja, det är otroligt faktiskt. Man brukar ju säga att man ska försöka leva i nuet. Men jag känner nästan tvärtom, att jag vill inte vara för mycket bara i nuet, utan också bara zooma ut på vad det faktiskt är vi står inför här. Att det är en säsongsavslutning där det är tre förare som har chans att vinna VM. Alltså det är inte varje år det är två som har chans att vinna VM inför sista loppet ens. Vi har en final, äntligen.
Ja, alltså vi har ju en riktig final och jag får sådana 2010-vibbar här alltså. Det är...
Det ska bli mumma. Det ska bli otroligt fint här. Vi ska snacka ner Katars Grand Prix idag, givetvis. Och så ska vi blicka framåt Abu Dhabi. Som brukligt så håller vi er lite på halster och tar upp lite nyheter som har hänt i F1-världen först. Vi kan väl ta Mick Schumacher. Han har ett nytt jobb.
Ja, men det har han. Han är klar för IndyCar och RLL. Och jag satt faktiskt på en pressträff med honom förra veckan. Såna här fina saker som de gör digitalt. IndyCar är ju faktiskt otroligt duktiga på det. Och bjuda in till digitala presskonferenser.
Bättre än Formel 1.
Ja, väldigt mycket bättre än Formel 1 på det. Och han förklarar ju sitt val ganska tydligt med att han vill ha en bil. Alltså han är lite trött på det här med veck där man delar bil hela tiden. Han vill fortsätta och se vart hans väg inom formelbil leder. Han var tydligen väldigt nära en deal med Cadillac, förklarade han. Och då kände han väl att han ville inte riktigt ge upp drömmen om F1. Så att IndyCar betyder inte att han stänger några dörrar, utan det betyder snarare att han försöker öppna nya dörrar för att utveckla sig mer som förare. Och att han då väljer IndyCar, som många anser är farligt, så menar han själv då på att ja, men all motorsport är farlig. Han är rätt övertygad om att det här är den bästa och enda vägen för honom själv framåt, och han är väldigt, väldigt laddad för att ta det här steget.
Ja, bland annat så såg jag någonting om att Ralf Schumacher, hans farbror, hade varit ute och sagt att nej, jag vet inte om jag tycker det är så kul att Mick ska köra IndyCar, Schumicar. Kanske det heter om några år. Ja. För att det är för farligt just. Och det är väl framförallt Indy 500 och liknande ovalbanor då man tänker på. Eller?
Ja, det är ju det. Ralf Schumacher har ju själv varit inblandad i ett par tuffa olyckor på Indy 500-banan. Alltså på road course-slingan där när han körde Formel 1. Han gjorde också klart då i sin egen podd Backstageboxen Gasse, som den heter, som Sky, tyska Sky har, där han förklarade att han tycker att det känns farligt, men att han inte hade pratat med Mick och att han hade lagt in ett veto om det hade varit hans egen son, David, som också är reseförare, som hade tagit det här beslutet. Men han kunde inte riktigt alltså, säga så mycket om någon diskussion som de har haft. För de hade faktiskt inte haft någon diskussion innan Mick tog det här beslutet. Men han stöttar naturligtvis sin brorson.
Mick konsultar inte med Ralf om såna här frågor, alltså, kan vi konstatera.
Jo, men Mick är ju faktiskt en bra bit över 20, så han är väl vuxen nog att ta sina egna beslut.
Jo, så är det. Nej, men det ska bli kul att se honom i IndyCar. Se vad han går för på den scenen helt enkelt nästa säsong. En annan grej som har hänt som har mer med Formel 1 att göra är ju att Adrian Newey från ingenstans blev klar som stallchef i Aston Martin. Vilket fick lite ögonbryn att höjas här och var i F1-världen.
Ja, men till och med Adrian Newey, till och med Helmut Marko som är hans gamla kollega hos Red Bull Racing höjde på ögonbrynen och menar på att Adrian är extremt duktig när det gäller just designen av bilar. Men frågan är ju hur han klarar av att leda ett team. Och det är väl det som jag också har funderat över. Samtidigt så känns det som att Adrian Newey letade ju efter ett nytt uppdrag när han lämnade Red Bull. Och på det här sättet så får han ju verkligen möjligheten att testa sina vingar.
Ja, så är det ju. Men han känns ju verkligen inte som den stereotypiska ledartypen i alla fall. Han är ju ganska, han framstår som ganska introvert och lite så här en lite udda eljestfigur som helst rör sig i skuggorna och liksom sitter och designar sin bil. Men nu verkar han då vilja ta det här steget till att leda ett stall. Frågan är om det liksom kan vara. Det kan ju faktiskt vara, tänker jag, att det inte landar så väl. Att det här, de här sysslorna då som han behöver göra utöver att rita en bil, som är hans stora styrka, ju, tar för mycket fokus från honom. Och ja, det är lite den här Peter-principen, tror jag det heter. När man befordras och befordras och befordras tills man når sin inkompetensnivå. Det skulle kunna vara ett dåligt steg för Aston Martin som ändå har den bästa och mest legendariska bildesignern i sitt team, och att man då kanske tar bort lite av de styrkorna från sig själv genom att befordra honom.
Ja, det är ju möjligt, alltså det finns ju så mycket om och men kring just det där. Vi vet ju faktiskt inte alls vad han är kapabel till när det gäller den biten, utan det blir ju test helt enkelt. Man får ju vänta och se vad han klarar av att leverera. Jag har ju ingen som helst tvivel när det gäller hans designkapacitet. Och den andra biten däremot, att leda ett team, det är väl upp till honom att bevisa. Han har ju suttit vid depådesken vid ett antal år. Så att han har ju verkligen sett hur andra teamchefer jobbar. Både, tänker jag, under sina första år hos Williams och hos McLaren när han då var designer och såg hur man jobbade där. Men även hos Red Bull och hela deras väg framåt så har han ju säkerligen kunnat studera Christian Horner väldigt nära.
Ja, och just Christian Horner ryktades ju vara på väg in som teamchef i Aston Martin. Det går inte komma särskilt mycket längre ifrån Christian Horners ledarstil, tänker jag, än Adrian Newey. Men ja, som sagt, det ska bli intressant att se. Han får ju i alla fall bestämma som han vill nu då. Det är ingen som kan köra över honom när det kommer till hur bilen ska designas riktigt. Så att, det kanske blir bra. Vem vet?
Ja, intressant att se hur samarbetet med Andy Cowell fungerar. För han har ju då gått vidare för att jobba med integreringen av Honda-motorn. Och lämnar ju jobbet som teamchef. Så det där kommer ju också bli extremt viktigt att kunna kombinera design och motor.
Ja, Andy Cowell var väl motoransvarig hos Mercedes innan, så det är väl det han är bra på. Han är lite motormotsvarigheten till Adrian Newey nästan. Att väldigt nischad på sin grej. Ja, och som det blir ibland i Formel 1-världen så kommer det ut nyheter dagen efter vi spelar in. Nu har vi sån tur då att vi spelar in på måndagar och släpper avsnittet på onsdagar. Så vi hinner faktiskt spela in en liten snabbis här och klippa in mitt i avsnittet. För det har nämligen hänt någonting ganska stort för Sverige i F1. Inte så jätteoväntat, vi har väl haft det på känn och det kändes lite som att det var på gång redan när vi hade den här mannen på som gäst i somras i Plattan i mattan. Arvid Lindblad är klar för Formel 1 2026.
Ja, men det är väl jätteroligt. Även om det inte är en svensk flagga på bilen så är det ett extremt svenskt namn och en extremt svensk kille. I alla fall så som han uttryckte sig när han gästade våran podd i somras så sa han att han kände sig väldigt, väldigt svensk. Så att det känns ju jätteroligt att det finns en svensk att hålla koll på i Formel 1 nästa år och dessutom då är ett så pass intressant team som Racing Bulls och det blir en väldigt bra värdemätare in till Liam Lawson.
Ja, för det är det som är grejen då. Han har skrivit på för Racing Bulls 2026, vår 18-årige halvsvenska Arvin Lindblad och ska köra bredvid Liam Lawson. Samtidigt som då Isak Hadjar flyttas upp till Red Bull och Yuki Tsunoda kastas ut helt och hållet.
Fast kastas ut kan man väl inte säga. Han har ju verkligen, verkligen, verkligen fått chansen, Yuki Tsunoda. Men han har ju faktiskt inte tagit den. Det är faktiskt så här att Isak Hadjar är den enda Red Bull juniorföraren som har tagit en pallplats under sin debutsäsong i Formel 1. Och det gjorde han i år. Så att jag tycker verkligen att vi ska... Ja, men han ska få den här chansen. Det är helt rätt som jag ser det. Sen kan det bli väldigt svårt med tanke på att vi vet att Red Bulls bil inte är helt enkel att köra. Vi vet också vad det innebär med press att köra in till Max Verstappen. Alltså, du måste ju inse att du aldrig kommer att vara i närheten av honom. Och om du är det en gång så kommer du inte vara där igen. Det är Max Verstappens team, det är inget annat.
Ja, på sätt och vis är det ju en stor risk man tar om man tar den här uppflyttningen från Racing Bulls till Red Bull. Men det ska bli kul att se hur Isak Hadjar klarar det. Och av samma anledning så ska det bli väldigt kul att se Arvid köra för Racing Bulls. Det är en bil som i alla fall i år och de senaste åren har verkat vara ganska snäll att köra. Snäll för rookies liksom. Det känns som en drömbil att hoppa in i sin första säsong i Formel 1.
Ja, men det är ju ett av de teamen där pressen är som lägst. Alltså, som Red Bulls akademiförare, juniorteamsförare, så har du ju lärt dig att leva med press. Jag menar, den som styr det teamet är ju dels tävlingsingenjören Rocky, som Sebastian Vettel hade, men också Helmut Marko. Och han är ju extremt tydlig och talar verkligen om vad som är bra och vad som är dåligt. Där finns det liksom inga omskrivningar överhuvudtaget. Så har man gått i den skolan, eller någon annan skola också, så är man på väg liksom in här och då får hamna i ett så här systerteam eller B-team. Det är väl det bästa. Så det finns inga krav på samma sätt som om du skulle hamna i ett team som, ja, men låt säga Haas, som är, ja, men då ett kundteam till Ferrari när det gäller motorer, där man behöver leverera ändå för att du behöver ha poäng och pengar direkt till teamet på ett annat sätt. Det här blir en mjuk start i en hård värld.
Ja, vad säger han själv om det här då? Har han uttalat sig ännu?
Ja, men det har han ju. Han har varit redo sedan han var 5 ungefär. Det var ungefär samma sak som han sa till oss när vi pratade med honom somras. Och jag ställde frågan, du kanske ska till och med kan hämta det klippet av dem.
Well, I want to become a Formula One world champion. I'd say that's the one that sort of stands out the most. That was sort of when I started this journey when I was 5, sort of on the sofa with my dad watching the TV, imagining being a Formula One driver. That's what I wanted. And that's been at the forefront of my mind my whole career. And that's still my ambition today.
Han vill bli världsmästare i Formel 1. Det är klart att han har höga ambitioner.
Det som jag gillar med Arvid är att dels är han otroligt verbal. Alltså killen är 18 år. Men 2021 så finns det ett klipp där han knockar hand med Lando Norris. Och så säger han, kom ihåg mig, vi ses om 5 år. 2026 är det 5 år.
Ja, det är otroligt. Det är faktiskt helt otroligt, ja. Vilken saga.
Ja, men det är verkligen, ja, det är jätteskoj att se. Och nu har vi dessutom en F1-grid som är full till 2026.
Ja, nu är dörren stängd. Och vad händer med Yuki Tsunoda då? Kommer han blir IndyCar för honom då, gissar jag?
Jag har inte sett något besked om det än, men jag skulle också gissa att han är ju stöd av Honda och det är väl en naturlig väg för honom att gå, så är ju IndyCar eller Superformula i Japan, det är väl de två alternativen han har.
Ja, spännande ändå att man kommer med det här då precis innan Abu Dhabi, vilket ju då rycker mattan under fötterna på Yuki Tsunoda, som i och för sig inte har hjälpt till så mycket när det kommer till Max Verstappens titelfight, men han blev kanske inte mer motiverad att göra det nu då.
Eller också blir det precis just det han blir, för att han inser att han måste verkligen göra någonting för att ta sig vidare någonstans.
Jo, så kan det vara. Det är en liten arbetsintervju. Och också kanske lite att nu finns det ingen press längre. Det finns inget jobb att rädda. Nej, glada nyheter helt enkelt för Motorsport Sverige, och det ska bli väldigt, väldigt kul att se nästa säsong. Nu kastar vi oss tillbaka till det ordinarie avsnittet helt enkelt. Men vi har ju ett lopp kvar den här säsongen, så vi ska inte gå allt för långt i förväg. Och det loppet kommer att bli otroligt spännande, mycket tack vare vad som hände i Qatar i helgen. Det var en sprinthelg, så det var många poäng på spel. Om vi betar av sprintkvalet lite snabbt, så tyckte jag det var kul att Tsunoda plötsligt, också som en blixt från klar himmel, slog Max Verstappen. När har det hänt? Är det första gången han kvalar ut Max Verstappen?
Det skulle jag säga, ja. Det som jag tycker är faktiskt ännu mer intressant, det är ju det faktum att Red Bull har ju gått bort sig i sprinterna. När de har haft ett träningspass så har de inte klarat av att sätta inställningarna till sprintkval och sprint överhuvudtaget. Däremot kunnat justera efter sprinten och in till racet. Och då undrar man lite grann, vad är det som gör att det inte riktigt funkar? Är det så att det är siffrorna från, alltså kalibreringen av siffrorna för datan från vindtunnel till banan som inte funkar? Eller är det någonting annat?
Ja, de här simulatorförarna som sitter hemma i fabriken och benchar allting, någonting måste ju nästan gå snett där, alltså mellan fabriken och simulatorn och vad som händer på banan, för att det verkar inte gå att översätta ett till ett i alla fall.
Nej, men det där är någonting som Christian Horner påpekade redan i våras, och Red Bull har ju en väldigt gammal simulator, alltså den är från efterkrigstiden, det låter ju helt absurt, men så är det faktiskt, den är gammal och håller på att renoveras och uppdateras, och vi har ju sett många gånger under de senaste åren hur team har haft problem med simuleringarna och inte klarat av att omsätta den data de har med sig till banan. Och det har ju blivit mycket, mycket viktigare med simuleringen nu när det inte finns några tester. Jag menar, går vi tillbaks till när Michael Schumacher körde för Ferrari, så tillbringade han ju timmar på banan mellan racen. Alltså han kunde ju köra liksom timme ut och timme in, dygn ut och dygn in på testbanan, för det var tillåtet att göra det under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Då kunde man ju testa sig i form, så att säga, och utveckla bilen på ett annat sätt. Den möjligheten finns ju inte längre. Nu finns det ju inga tester överhuvudtaget under säsong. Man började med att begränsa till vissa testperioder under säsong. Sen tog man bort dem också, och då sker testerna enbart inför säsong. Och den enda tid man kan testa på banan, så att säga, det är ju FP1. Resten sker i simulatorer, och det där är ju och kan vara ett problem om man inte har en helt uppdaterad simulator. Så är det bara.
Ja, men intressant i alla fall att Tsunoda hittade någon slags fart plötsligt och lyckades slå Max Verstappen i det här kvalet. En annan som hittade fart igen efter en lite längre svacka är Oscar Piastri, som studsade tillbaka och slog Norris. Kändes som det också var för första gången. Men det var ju för första gången på ganska länge i alla fall. Norris bara trea då, och dessutom var han ute och skavde till golvet mot gruset ett par gånger, som kanske skulle bli ett problem. Framförallt måste det ju varit lite jobbigt med tanke på att de får inte slita den här plankan mer nu. De kan inte bli diskade igen. Då är de ju helt rökta.
Nej, men jag tycker ju här att det kändes... Alltså man kunde se Oscar Piastris självförtroende. Det var nästan så att det lyste ut genom visiret. För att han har ju varit väldigt stark i sprinten och vunnit sprinten. Ja, nu är det ju 3 år i rad i Qatar. Och man såg tydligen att han verkligen trivdes på den här banan. Han hade en helt annan attityd. Han hade en helt annan styrka i hela sin uppenbarelse. Och kände väl lite grann här också att han hade allt att vinna och visste att den här banan, det här är min bana, det här är min helg, här kan jag leverera. Och han fick också svar på det då när han liksom gör ett sånt starkt kval. Medan Lando Norris hamnar ju i ett svårare läge, för han är ju den som leder och som har allt att förlora. Och där märker man också att han blir liksom tveksam över radion och ställer frågor och vill nästan bli, ja, men fjärrstyrd från depån på ett annat sätt. Och känner sig, ja. Man upplever att han är mer osäker. Liksom. Det där tror jag är en mental grej. Och här var för Oscar Piastri var det ju en otrolig tur att den här banan som han trivs så bra på och känner sig så trygg på kommer nu. Tänk om den hade legat i, ja, vad ska vi säga, i april. Och så hade det varit liksom, inte vet jag, Imola eller någonting här. Nu bara drog jag fram med någonting. Eller Miami. Miami, sprinthelgen i Miami. Som ändå är ett ställe som Norris kanske hade sin trygghet på med tanke på att han vann sitt första GP-lopp där. Då hade det antagligen sett helt annorlunda ut.
Ja, och mentalt inför Abu Dhabi så är det skönt för Piastri att få den här tillbaka studsen. Det kanske ligger någonting i det Andrea Stella sa om att Oscar Piastri trivs när det är högt grepp. Medans Norris är tvärtom, trivs bäst när det är lite mindre grepp och då får han ut sina styrkor. Slog tanken dig i sprinten att eftersom Sonoda nu äntligen då kvalade upp i toppen, att han skulle kunna göra en sån här liten torped, bara inom citationstecken bromsa på sig in i första kurvan och råka köra in i både Piastri och Norris, och så kan Max Verstappen knappa in några poäng?
Du tänkte en sån här F at the movie.
Ja. Yeah. Plan C.
Plan 70. Ja, nej, jag tänkte faktiskt inte det. Jag tror nog att han var mest nöjd för att på något sätt, alltså, ta den sista lilla chansen. Det är sista lilla halmstrået för en fortsättning i Formel 1 där Tsunoda. Men jag kände också någonstans att det var som en sån här dagslända. Den kom och gick.
Ja, verkligen. Det blev ett ganska trist, eller ett väldigt trist sprint race. Det här är en bana som är gjord för motorcyklar framförallt, och det går liksom inte att köra om riktigt. Den har ju bara medelsnabba och snabba kurvor i princip. Det finns inga så här super, det finns inga hårnålar eller så som Formel 1-bilar gärna vill ha för att kunna bromsa sig förbi eller så, ta sig förbi ett lite långsammare parti. Så det blev ju typ en kortege längs med banan. De körde runt och ingen kunde köra om. Då tänkte jag så här, varför har man ett sprintrace på en sån här bana? Om man nu vägrar göra en F1-design på banan, vilket man skulle kunna göra för det finns gott om plats. Det är ju liksom 100 meter avåkningszon vid sidan av varenda kurva. Så att man skulle ju kunna bygga om den för Formel 1 och sen bara ställa om den igen när MotoGP kommer dit eller vad det nu kan vara. Men om man nu vägrar göra det, då kanske man inte ska ha sprinten där.
Nej, alltså jag kan väl tycka att det var ett extremt trist sprintlopp. Alltså, jag kände ju bara att jag ville ha alla sprinter i Brasilien. Det har jag sagt förut. Alla sprinter ska alltid gå i Brasilien. Vi lägger en hel sprintvecka i Brasilien i november.
Faktiskt.
Ja, men vadå? Vi kan väl köra sprinter måndag till lördag. Och sen kvalar vi på det.
Ja.
Nej, men det tror jag inte heller är helt bra. Men den här banan, jag vet att jag tyckte när den kom 2021 så kändes det som någonting kul och någonting nytt. Men nu är jag nästan lite ledsen över att man har ett sånt långt kontrakt faktiskt fram till, om det är 20, kan det vara 2033 eller något sånt där. För jag tycker inte riktigt att det är en lämplig bana för Formel 1. Det blir för mycket. Ja, men det känns ju som lite brio-tåg här, va?
Ja, jo, verkligen. Alonso hade ju igen ett DRS-tåg som han hade i Monaco där. Bilar bara följer efter honom och kan inte ta sig förbi.
Nej, men det måste ju vara mardrömmen. Tänk dig själv. Fernando Alonso. Även om hans bil är lika bred som alla andra så uppfattar man ju den som att den vore ett 4 laggårdsdörrar. Så 7 meter bred, ja. Liksom. Den känslan har man ju med all hans erfarenhet. Och han är ju så otroligt duktig i den här defensiva körningen, så att det måste ju vara mardrömmen av alla mardrömmar att hamna bakom Fernando Alonso på en bana där det är svårt att köra om. Du kan ju bara gå hem och säga tack så mycket för idag.
Påminner mig om Jarno Trulli den gamla italienaren som körde i början av 2000-talet någon gång, slutet av 90-talet också kanske. Han var likadan. Omöjligt att ta sig förbi. Men ja, vi stökar väl av det här sprintracet. Det var inte det som var helgens höjdpunkt direkt. Oscar Piastri tog en lights to flag victory. Pole och seger, 8 poäng in på kontot. George Russell behöll sin andra plats, tog 7 poäng. Och sen Lando Norris, Max Verstappen, Yuki Tsunoda, som ju släppte förbi Verstappen såklart. Och där bakom Kimi Antonelli, Fernando Alonso och Carlos Sainz som tog poängen. Ferrari var ju ingenstans, men det har vi ju nästan vant oss vid det här laget. Så vi hoppar väl vidare till kvalet. Och ja, säg den lycka som varar för Tsunoda, som du sa, dagslända. Så fort det var dags för kval lite senare på kvällen så var han ute i Q1.
Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga mer. Vi vet ju alla att Red Bull är ett team för egentligen en bil. Man går väldigt mycket åt Max Verstappen, vilket är helt förståeligt. Det är ju en förare som levererar. Och i år har han ju faktiskt levererat på en otroligt hög nivå, fast han inte har haft den bästa bilen. Alltså tidigare VM så har han ju vunnit tack vare, eller mycket tack vare, att han har haft den bästa bilen, och så har man lagt på hans spetskompetenser till det. Men i år så ligger han ju med i toppen av mästerskapet trots att han inte har den bästa bilen. Och det blir ju väldigt, väldigt tydligt, därför att andra föraren då, det spelar ju ingen roll vem som har kört den där bilen. De har ju varken klarat av att hantera bilen eller pressen in till Max Verstappen. Och det där är ju någonting som Red Bull verkligen måste hitta en lösning på, för att man har ju inte råd, framförallt inte i konstruktörsmästerskapet, att ha en sån stor skillnad mellan topp 1-förare och Tsunoda, Lawson, Perez, Hadjar, spelar ingen roll vem. Men andra föraren får ju inte åka ut i Q1 när Verstappen sätter sin bil i ett av de två första startleden.
Nej, Sergio Perez är väl en vinnare i det hela, för han var i alla fall med i Q3 då. Det är ju åtminstone, det känns ju som en prestation så här i efterhand. Det verkar inte vara så lätt som man kan tro. En annan som hade tufft i Q1 var ju Lewis Hamilton, och Ferrari hade verkligen ingen fart överhuvudtaget. Det känns som att de inte vet hur man gör den där bilen snabb. De är helt vilse i pannkakan.
Ja, men de är helt vilse, för de ändrar väl antagligen på allting på en gång. Alltså det känns ju som att det är ett fundamentalt fel här. Och frågan är ju var roten till det onda ligger. Vad är det som gör att man inte... Visst, de ställde in utvecklingen av den här bilen för att satsa allt på 2026 förhållandevis tidigt. Men var ligger felet? Alltså varför går man fel gång på gång på gång? För det handlar ju inte bara om förarna. Det är nästan så att det blir lite taskigt mot Lewis Hamilton här. Men han gör ju naturligtvis inget bra jobb. Men det spelar ju ingen roll vad han gör, så blir det ju fel. Och någonstans där så ligger ju felet, att när du ändrar för mycket så vet du till slut inte vad du har ändrat på. Och det gäller ju inte bara honom, utan det gäller ju någonstans hela teamet. Varenda liten människa som jobbar där.
Ja, det är ett otroligt mörker där borta som verkar vara väldigt svårlöst, helt enkelt. Norris snabbast i Q1, men sen i Q2 då så blixtrar Piastri till. Dundrar till med ett banrekord och... såg ju plötsligt väldigt svårslagen ut. Var 2/10 tror jag snabbare än Norris i Q2. Vilket är stor marginal på en sån här bana. Inget speciellt annat att ta med från Q2, tänker jag. Det var väl de väntade som åkte ut. Men sen i Q3 då blixtrar Norris till. Slår det banrekordet direkt. Och då kändes man ju att oj. Är det liksom omvänd situation här nu? Att det är Norris som letar sig in i helgen och precis i Q3 tar pole och tar den här segern och seglar mot världsmästartiteln. För det var väl så efter sprinten att om Norris vann, skulle vinna det här loppet, då hade han vunnit VM. Så det var ett ganska viktigt kval, och han såg inledningsvis i alla fall ut att leverera i kvalet innan då Piastri slår tillbaks på sitt sista försök, samtidigt som Norris gör bort sig. Han bommar tidigt i sitt sista försök i Q3 och där rök den chansen på pole helt enkelt.
Det känns ju som att den där stora skälvan kom flygande. Jag vet inte riktigt hur den ser ut, men det kändes verkligen som att det var den som drabbade Lando Norris den här helgen. Alltså han insåg hur mycket det här kvalet betydde och vilka möjligheter som finns. Och problemet dyker ju alltid upp när du inser hur mycket du har att förlora. Alltså, ja. Ja, men tänk dig själv, jag är ute och cyklar och tänker, jag får inte cykla in i trädet. Ja, men nog fan cykla in i trädet.
Alltså, ja, du kollar bara på trädet, så då styr du mot trädet.
Och det är helt omöjligt med tanke på hur lite träd det finns i den här delen av Sverige. Det är bara åkrar. Nej, men alltså, just det här, det är nästan som att han växer inte under press, utan blir snarare påverkad av pressen och stressen. Alltså, det är en tydlighet, tycker jag, i att alla de gångerna som han har chansen att verkligen, ja, men sätt nu den där avgörande straffen, så är det som att han har ett par såna gula skor på sig istället för en gul hjälm, och bollen går åt, jag vet inte. Det var inte någon fotbollsspelare som hade gula skor och sköt straffar åt Fanders.
Oj, ja, det kan det ha varit. Någon svensk, det finns någon del genom åren.
Ja, någon svensk landslagsspelare som, där man hånade honom för hans gula skor.
Ja, rimligt. Det ska ju vara svarta skor såklart. Man ska inte tro att man är något, komma med gula skor.
Kim Källström.
Men, ja.
Snabb
Kim Källström, ja.
Kim Källström.
Mm. Ja, förvånar ingen. Ber om ursäkt till Kim om du lyssnar. Men,
och Kenneth Andersson. Man ska inte ha gula skor. Och inte gul hjälm heller.
Nej, där sjönk Kenneth i mina ögon. Jag hade ändå stor vördnad för honom. Max Verstappen studsade tillbaka. För det kändes ju som att nu måste han ju hitta någonting här snabbt till kvalet. För att han kan liksom inte ligga för långt efter. Då skulle han kunna vara rökt när vi åker till Abu Dhabi och inte ha någon chans att ta den här titeln. Men han gör ett ganska bra kval. Ja, matchar ju typ Piastris första banrekord där i Q2. Vilket ju inte räcker i Q3 då, men han är i alla fall trea i kvalet. Och det var väldigt, väldigt, väldigt viktigt, får vi konstatera, för den här F1-säsongen. Är något annat du tänker på i kvalet, eller ska jag dra resultatlistan?
Men dra du resultatlistan, och det som jag kände efter det här kvalet, det var ju bara ett stort wow. Alltså Piastri etta, Norris tvåa, Verstappen trea. Alltså den starten där med alla tre på de tre första platserna i kvalet, de tre som också slåss om VM-titeln. Den gjorde ju att förväntningarna var ju extremt stora inför racestarten.
Ja, för då kan ju verkligen allt hända. I starten på det här loppet kan man ju köra om. Det är ju det. Det är den chansen man har i princip, om det inte är vid depåstopp och så vidare. Ja, nej, jag är så sugen på att ta oss till loppet, så vi betar av resultatlistan helt enkelt. Du har ju nämnt topp tre, och därefter var George Russell 4, Kimi Antonelli 5, Hadjar 6, Sainz 7, Alonso 8, Pierre Gasly 9, starkt, och Charles Leclerc 10 faktiskt. Utanför Q3 var Hülkenberg, Larsson, Bearman, Bortoletto, Albon, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll och Franco Colapinto. Ja, då hoppar vi väl in i loppet helt enkelt, och det skulle bli ganska spännande. Det fanns ju ett direktiv, eller vad man ska säga, en begränsning på det här loppet som vi inte brukar se i Formel 1, som man hade bestämt redan i mars i år, tror jag, innan säsongen. Och det var att på grund av att den här banan då har extremt högt däckslitage, på det sättet att man sliter ner däcket så att det skulle kunna gå sönder i hög hastighet, och det är farligt. Därför bestämde man att man maximalt får köra 25 varv på ett och samma däck. Och loppet var ju 57 varv, vilket innebär att alla var tvungna att göra minst 2 stopp. Det skulle ju ha väldigt, väldigt stor påverkan på det här loppet. För att som skrivet i ett Hollywood-manus, så blir det ju säkerhetsbil med 50 varv kvar. Vilket innebär, alltså det är den perfekta stormen nästan. För då kan ju alla gå in och köra, och sen köra maxstinten 2 gånger om, 25 varv och sen 25 varv igen. Och alla gick ju in utom McLaren.
Ja, men det här måste vi prata massor om.
ja.
Ja, men Red Bull med sin coola strateg, Hanna Schmitz, som ju också låg bakom Verstappens grymt smarta strategi i Ungern 2022 var det väl. Alltså hon har ju en, ja, hon är ju en av de skarpaste hjärnorna i Formel 1 när det gäller strategi, och hon är dessutom väldigt tydlig med vad hon vill, och hon vågar liksom stå för någonting. Och hos Red Bull hade man bestämt sig redan innan att blir det ett tidigt depåstopp så går vi in med båda bilarna. Därför att det är en så pass stor fördel totalt sett att göra ett tidigt depåstopp under en säkerhetsbil. Så att finns chansen så gör vi den. Hon fick frågan när McLaren då valde att inte gå in. Fick hon frågan från de andra om hon ville förändra någonting. Men hon var väldigt säker på att nej, det är så viktigt. Det är så viktigt för oss att göra det här depåstoppet. Så oavsett vad de andra säger, vi går in. Och så kände hon väl då, berättade i alla fall efteråt i en intervju med Viaplay, att hon kände en bekräftelse när de andra gick i depå också. Och jag förstår ju att Red Bull tog det här beslutet. För egentligen så är det ju verkligen, det är ju deras chans. För att även om det inte skiljer så mycket mellan att göra ett depåstopp under säkerhetsbil och under race pace i Qatar, så skiljer det en viss del. Och den skillnaden är ju faktiskt i slutändan det som gör att Red Bull vinner här. McLaren å andra sidan valde ju att inte gå in i depå. Men de har ju å andra sidan ett helt annat läge i mästerskapet. Alltså Red Bull måste ju satsa allt. De har allt att vinna. McLaren har ju allt att förlora. Och de tvekade. Och det var ju precis det de gjorde. De förlorade ju allting. McLaren valde banposition. Och jag tänker personligen lite grann på 2021. Avgörandet där i Abu Dhabi. När Red Bull återigen går in i depå. Byter däck på Max Verstappen. Mercedes och Lewis Hamilton stannar kvar. För de värdesätter banpositionen.
Ja.
Nu tar Red Bull samma beslut. McLaren gör som Mercedes gjorde då. Och torskar ju på den saken.
Ja, för skillnaden är ju, det är inte banposition. Alltså McLaren hade ju inte banposition om man tänker att de måste göra två stopp. Och Red Bull efter det här stoppet behövde då bara göra ett stopp. Och det är ju säkerhetsspel, så hela fältet bunkas ju ihop. Mm. Så Max Verstappen, ja visst, han tappade Lando Norris igen efter att ha tagit honom i starten. Men han låg ju, alltså han tappade ju ingenting på det stoppet. Det är jättesvårt att köra in 25, 26, 27 till och med sekunder på en stint.
Ja, på en sån bana dessutom. Ja, men här är ju problemet, det är ju dubbelt för McLaren. Alltså de vill ju, de sitter ju dels i problematiken med att de vill behandla båda sina förare rättvist. Alltså vem ska man ge en fördel och varför? Ska du ge den föraren som leder VM fördelen? Men han ligger ju tvåa. Ska du ge föraren som leder loppet och också har chansen att vinna VM-titeln en fördel? Så då avvaktar man liksom för att inte behöva ge någon en fördel och inte behöva riskera att hamna i trafik. Alltså den problematiken som McLaren har med sin fruktsallad här, sina papaya-regler, den ställer ju till det i de här situationerna. Red Bull har ju inte det. De kan ju alltid satsa allting på Max. De behöver inte bry sig om någon annan. För där är det Max som gäller. Här handlar hos McLaren är ju problemet. Ja, men vad händer om vi ger den här? Och hur kan det tolkas av den andra? Och vilken konsekvens får det? Alltså de blir ju väldigt osäkra. Och
ja.
Problemet som Andreas Stella säger sen han möter media efteråt. Alltså det första som jag reagerar på, det är ju när Zac Brown intervjuas. Oavsett vilken tv-kamera han intervjuas av, så säger han att vi gjorde ett misstag. Vi gjorde fel när vi analyserade situationen. Vi tog fel beslut. Vi måste diskutera det här och analysera. Sen tog det en väldigt lång tid när man skickade någon annan till kameran. Liksom, och när man tog någon diskussion ungefär som att vi måste prata ihop oss först så att vi säger samma sak och samma story. Mm. Och Andrea Stella förklarar att de räknar ju inte med att de andra skulle gå i depån. För när alla bakom stannar så hade ju det varit rätt beslut. Men när man leder så vet man ju inte vilka bakom som stannar. Det är ju helt omöjligt att veta. Och de var väldigt rädda för att de skulle gå i depå och sen hamna i trafik. Och hade då halva fältet gjort det så hade de, ja, men då hade de ju hamnat i trafik. Men nu såg de ju inte vilka som gjorde och alla gjorde det. Ja, För vem vill komma ut på plats 10? Det var ju det liksom någonstans där de hade ju räknat med att den här biten är viktigare. Plus att de ville vara flexibla och kunna reagera om det kom ytterligare en säkerhetsbil.
Ja.
Och nu hade de ju möjligheten att välja liksom, för alla andra var ju fast. De behövde ju gå in på varv 32. Det blir strömhopp i depån liksom.
Men om man är snabbaste bilen, ska man verkligen gambla på att det kommer en till säkerhetsbil? På en sån här bana också med enorma avåkningszoner och så vidare. Det är liksom inte, det är inte att det står en bil ute på banan särskilt ofta. Nu hände ju det med Hülkenberg efter att han fick en smäll av Gasly. Men det är ju, det känns inte jättetroligt att det blir en till säkerhetsbil. Så det känns som en konstig gamble. Och det känns som att de måste ju ha diskuterat exakt det här scenariot innan. Att om det kommer en säkerhetsbil efter varv 7, då har vi den här möjligheten att liksom spara ett stopp. För vi vet att vi måste göra två stopp. Och vi kan spara in det här stoppet. Och att det är så uppenbart. Med facit i hand såklart är det lätt för oss att säga. Men jag tänker att de borde kunna ha gjort den analysen i förväg också. Att man tjänar så mycket tid. Eftersom man inte tappar någonting på fältet. Mer än möjligtvis banposition då. Om det är någon som tar en gamble och stannar kvar ute. Sen, de kan ju inte riktigt göra så att Piastri stannar kvar för han är längst fram. Och att Norris bara svarar på vad Max Verstappen gör. För då hamnar de ju i den här situationen att han tog in Norris på den bästa strategin men Piastri fick stanna ute. Ja, men det finns redan rätt mycket press på den här att de favoriserar Norris och så vidare. Och de är så måna om sin image så de kan ju typ inte splitta strategin på det sättet i alla fall. Det de hade kunnat göra är väl att ta in Piastri och gambla med Norris för att han ligger bakom.
Eller ta in båda två. Göra en dubbelslack, även om det hade kostat. Liksom. För som nu, alltså, grejen är att jag tycker personligen att de gör ett generalfel. Alltså de kastar bort segern fullständigt. Mm. Alla möjligheter.
För andra helgen i rad.
Ja, de blir ju så toknervösa att de inte tänker klart hela vägen. Och här blir ju deras papaya-historia den blir ju till ett problem. För de har inte tydliga med vad de ska göra och hur de ska göra. Och de vet inte riktigt. Där levererar ju, om man tittar på Red Bull, de levererar ju, alltså det är ju en teaminsats här. Det är ju från föraren som klarar av att hantera bilen som inte är snabbast, till depåpersonalen som klarar av att byta däcken på rätt sätt, till strategerna som verkligen ser till att man gör rätt sak och tar rätt beslut i rätt läge. Alltså det är ju klockrent det de gör, medans McLaren, alltså det känns ju bara som att det är någon som står och jonglerar, så kastar man alla bollar på dem och man kan inte fånga en enda utan alla bara ramlar i backen för man har inte förberett sig på hur man ska göra. Hur ska vi göra om det här uppstår? Nej, jag vet inte riktigt. Ja, men det kan bli fel där och vi måste behandla dem rättvist. Men har de liksom aldrig sagt till sina ungar att livet är inte rättvist?
Ja, nej. Nej, det känns ju som en superblunder, verkligen. Det är andra helgen i rad också som de gör en jättetabbe som kostar jättemycket. Och man märkte ju på Piastri som ju kom tvåa i det här loppet då, att han var ju inte alls glad. Han har dominerat den här helgen, studsat tillbaka. Man kan tycka att han borde känna ett momentum. Liksom, nu äntligen vänder det. Nu har jag chansen. Jag är med i VM-kampen och så vidare. Jag har ett övertag på Norris efter den här helgen. Men han måste ju bara känt att McLaren skammade mig på den här segern genom att ha en dålig strategi. Och det är ju liksom det är förståeligt.
Det är klart att han gör. Det är klart att han gör. Han är ju otroligt frustrerad och det är hela den här biten som gör att jag känner en viss oro för McLaren både inför det avslutande racet och även för nästa år, för att de har försökt att göra allting så rättvist och flytta förare liksom hit och dit för att det ska vara poäng rättvist här och rättvist där, men det funkar ju inte så. Nej. Det är klart att man vill ha racing, man vill att de ska göra upp om det på banan. Men grejen är att de är inte ensamma på banan heller. I det här läget så är det ju så att det är någon annan som drar fördel av att de tvekar.
Ja. Nej, dundertabbe som ledde till ju att det blev ett ganska roligt race som det nog inte hade blivit annars. För nu fanns det ju de här två olika strategierna, McLaren på sin och resten av fältet på sin. Förutom om vi tänker bort Esteban Ocon och Lance Stroll som jag inte riktigt vet vad de höll på med för alternativ variant. Men det var inte lika relevant för racet så att säga. Piastri hade det ju ganska bekvämt. Han hade ju liksom 3 sekunder ner till Norris. Och körde till sig en stabil lucka till fältet. Kanske inte till Max Verstappen, men de flesta andra kunde han ju komma ut framför. Det han gjorde var ju att han fick köra om Antonelli vid ett tillfälle. Eller köra om, han blev väl nästan förbisläppt i den situationen. Så det kändes som att Antonelli ville inte slösa någon tid på att försvara där. Men det gjorde ju också då att efter det andra stoppet som McLaren gjorde så kom ju Piastri ut framför de andra. Och behövde inte köra om någon. Men medans Lando Norris kom ut bakom både Antonelli och Sainz. Som då alltså låg trea och fyra. Eller Sainz låg trea och Antonelli fyra. Bakom Verstappen och Piastri då. Och det var ju... Där, på det sättet var ju Norris nästan hårdare drabbad av den här blundern. För att han tappade så mycket mer. Alltså det är jättesvårt att köra om. Man måste vara väldigt mycket snabbare. Så 1,5 sekund per varv minst nästan. Kändes det som i alla fall. För att kunna ta sig förbi bilen framför. Och även om då Antonelli och Sainz var på äldre däck. Så är det inte så lätt att bara blåsa förbi. Och det fick vi se. För Norris kändes ju inte som att han överhuvudtaget var nära. Han var knappt uppe och kollade på Antonelli. Förutom då på sista varvet efter man trodde att nu är chansen körd, han tog inte honom i första kurvan där, då går det inte. Men då plötsligt så på tv-bilderna live så såg det ut som att Antonelli bara släppte honom. Och det hörde man från kommentatorerna också, bara, vad gör han? Varför släpper han honom? Vad är det som händer? Är det här någon order från Mercedes liksom? Och Helmut Marko var ju ute. Vi var inne på samma linje när han var ute och vevade i media efteråt och sa att Antonelli då släppte Norris, insinuerade då att det var någon teamorder. Toto Wolff var inte jättenöjd över det.
Nej, han kallade ju Helmut Marko och sa, men han till och med så på tyska så sa han, ah, bitte Helmut, das ist totale Fülle Unsinn. Hirnlos. Och det är alltså egentligen, ja men snälla, söt Helmut. Det där är ju total idioti. Hjärnsläpp på den. Och det är inte ofta man hör Toto Wolff säga de orden till en äldre herre. Måste jag ändå säga. Enligt Wolff så handlar det ju inte om det. Och han tar ju Antonelli i skydd här med tanke på att han är 19 liksom. Och försöker verkligen att hantera det. De har ju också påtalat detta för GP och försökt att hindra den här shitstormen som drog över de sociala medierna, och GP har ju också bett om ursäkt.
Max Verstappens ingenjör alltså, som gick på radion direkt under sista varvet och sa att det ser ut som att Antonelli bara släppte Norris.
Antonelli själv säger att han gjorde en miss och kom utanför banan. Hans däck tog slut.
Ja, man såg det. Det kom ju en repris efter loppet sen där man ser ganska tydligt att han tappar bakdäcken. Helt enkelt, och wobblar igenom. Han håller på att tappa bilen en gång och sen i nästa kurva så följer den här osäkra bilen, eller vad man ska säga, med. Och då tappar han den och åker utanför banan, och då blåser ju Norris förbi bara. Och det är väl inte så konstigt. Han har varit ute i 25 varv i det här laget, eller nästan, han var på sitt 25:e varv. Och han har fått försvara sig mot Norris under en tid, och dessutom då så jagade han ju Sainz för att ta ett podium. Och han närmade sig Sainz. Han var väl en sekund bakom ungefär, och var ju inne i Sainz smutsiga luft, så att det är inte superkonstigt att han skulle göra ett sånt misstag. På reprisen såg det ju inte alls ut som att han släppte honom. Det skulle vara ett bizarrt sätt att släppa någon, genom att liksom wobbla till bilen med flit och köra av.
Nej, man får ju också tänka, alltså hade det varit exempelvis någon av de mer erfarna herrarna i fältet, Alonso eller Hamilton, så hade det antagligen inte sett ut på det sättet. Men Kimi Antonelli är ju 19 år, 25 varm gamla däck, så att det är inte så konstigt att han gör ett misstag. Det får man helt enkelt, ja, men det går in på kontot liksom, lär dig att gå vidare. Sen kan jag tycka att man får ta med det i... Man får ta med det i beräkningen också innan man häver ur sig någonting sånt. Både Helmut Marko plus 80 och GP som har varit med i det här gamet extremt länge borde ju kunna tänka den tanken.
Ja, och även Formula One Media som kablar ut det här då i radio. För han har fått väldigt mycket hat på sociala medier, Antonelli, i efterhand. Det påminner lite om liksom Timo Glock eller... Latifi var det väl i Abu Dhabi 2021 som också fick skit för att det var han som orsakade säkerhetsbilen. Det är lätt att man blir en enkel måltavla i ett sånt här läge, och då kanske man inte ska som en del av sporten vara ute och blåsa eller liksom underblåsa den elden. Det känns lite oansvarigt.
Nej, man får ju kan jag tycka ta det lite försiktigt, för att det är ju också så att det är väldigt, väldigt lätt att hata på någon när man själv sitter bakom en skärm. Det är inte så, då är man ganska skyddad. Det är ju ord som man aldrig någonsin hade sagt till en människa ansikte mot ansikte. Och då får man kanske, ja, men från F1 sida och från de ansvariga inom teamen tänka ett steg längre, eftersom det har blivit ju populärare Formel 1 blir, ju större svans drar den också med sig.
Sannoliken. Du, Carlos Sainz, när han lämnade Ferrari för Williams så tänkte man inte att det var en uppgradering, men det känns lite så nu. Han tar sitt andra podium för säsongen, en tredje plats även här i Qatar. Smooth operator.
Ja, jag tror att jag minns, eller det känns som att han, när han lämnade Ferrari, sa någonting i stil med att ja, ni kommer i alla fall inte att se mig på pallen nästa år, typ. Nej. Alltså det känns som att det kom något pressmeddelande som pratade mycket om det här med att bygga upp ett team och att man inte skulle förvänta sig pallplatser och så vidare. Men nu är han väl den första Williams-föraren på ett decennium som har tagit två pallplatser på ett år. Och när han ser hur Ferrari halkar omkring där lite längre ner i fältet, så tror jag inte att han är så missnöjd med det bytet som han faktiskt har gjort.
Nej, verkligen. Och om man under första halvan av säsongen tänkte att Alex Albon spör skiten ur Carlos Sainz, så har det ju verkligen vänt. Alltså från Monza så har Albon 0 poäng, samtidigt som Carlos Sainz har tagit 2 podium, en femteplats och en tiondeplats. Han är nästan i kapp i ställningen. Kampen om åttondeplats, som man brukar säga i Drive to Survive. Han är 9 poäng bakom inför Abu Dhabi, så det är inte omöjligt. Tar han ett podium där, då har han väl vunnit teamkampen.
Mm, det är spännande att följa den fighten nästa år. Jag tror inte att Alex Albon hade räknat med att han skulle få så tufft motstånd under avslutningen av 2025.
Nej, verkligen. Och Williams känns överlag på uppgång, alltså. Jag är extremt imponerad av hur de har vänt det skeppet under en... De har liksom inte försökt med någon nödlösning, utan bara byggt. Vi börjar från botten och sen så jobbar vi oss uppåt, och det ger ju resultat. Och de har en av de bästa föraruppställningarna på griden med Sainz och Albon, som båda är väldigt högt aktade. Kanske att de inte ens blir av med dem om Williams får till det här nu då. Det snackas ju om att Mercedes till nästa år ska ha en ganska bra motor. Williams har Mercedes i sin bil, så de får de till designen på bilen, så skulle de ju kunna vara toppstall redan nästa år faktiskt.
Ja, det känns ju, ja, men absolut. Det känns ju som att det kanske är mot James Vowles som Ferrari bör titta.
Ja, frågan är om han vill möta den blicken bara.
Det är en annan diskussion.
Ja, verkligen. Är det något mer du tänker på från loppet?
Nej, men alltså jag känner så starkt inför allting som är på gång till nästa vecka. Alltså framförallt det som jag har gått med nu här i ett dygn ungefär, är det väl. Nej, inte ens ett halvt dygn. Sen det här racet, det är ju att jag känner vibbar från 2010. Väldigt, väldigt starkt. Då ledde Fernando Alonso Ferrari VM inför finalen. Han hade 246 poäng. Mark Webber, som nu är Piastris manager, hade 238. Sebastian Vettel 231. Vettel tog pole före Hamilton och Alonso. Webber var femma i det kvalet. Ferrari fokuserade fullständigt på Mark Webber och de speglade hans strategi. Men Alonso kom ut i trafik. Han fastnade bakom Renaults Vitaly Petrov, som är det där egentligen, den insatsen som han gjorde i den finalen är väl egentligen det man kommer ihåg från den ryssens F1-karriär. Och Alonso låg där instängd bakom i 35 varv. Han såg Vettel vinna sin första VM-titel. Vettel tog väl in 25 poäng på de sista två tävlingshelgerna. Vet du vem som var Alonsos racingingenjör?
Eftersom du ställer frågan så tänker jag att det kan väl inte ha varit Will Joseph, eller?
Nej, Andrea Stella.
Andrea Stella, ja, ja, ja. Så han har lite trauma från Abu Dhabi.
Han har ju sagt i intervjuer så sent som för ett år sedan att det är den värsta upplevelsen han har varit med om i Formel 1. Jag undrar om det är samma sak som han kommer att säga när vi sammanfattar podden nästa vecka.
Så kan det vara. Det, som jag får för mig så var det just den, det loppet som fick dem att designa om Abu Dhabis bana lite. För att det var helt omöjligt att ta sig förbi. Alltså Alonso skulle inte vara fastna bakom Petrov. Men det gjorde han. Alltså, det var lite Qatar-känsla på det.
Ja, alltså Vitaly Petrov körde ju sitt livs race där. Plus att det var liksom noll däckslitage. Och han var väl lika bred som Alonso numera är. Nej, men det var ju helt makalöst att Vettel ens kunde vinna den titeln där 2010, hans första titel. Men jag vet inte, det är någonstans så känns det som att det är så mycket 2010 och så slänger vi in lite 2007 med fighten mellan Hamilton och Alonso. Alonso är med överallt. Ja. Och McLaren när Kimi Räikkönen vann den VM-titeln. Så att det som, ja, förväntningarna är ju skyhöga här den här kommande veckan.
Verkligen. Apropå Alonso så han har ju gått vidare nu från att skylla på otur. Så du det? Att han, nu hävdar han att det är någonting övernaturligt med hans bil. Och att det är då till en vålnad inuti bilen.
Ja, och häromdagen sa han att han sa att han längtar så mycket till nästa säsong för så att han, eller till att den här säsongen skulle slut så han kunde parkera den här jävla bilen.
Ja, gå vidare med livet.
Ja, precis.
Han behöver en paus. Du, jag tänker att jag drar resultatställningen, sen går vi till plus och småstats och sen tar vi lite mer om förutsättningarna inför Abu Dhabi nästa vecka innan vi också går vidare med livet temporärt. Max Verstappen vann ju det här loppet från tredje plats, tog hem 25 poäng. Oscar Piastri tvåa, Carlos Sainz trea som sagt och Lando Norris fyra framför Antonelli. Där bakom var det George Russell, Fernando Alonso trots vålnaden tog en sjunde plats och Charles Leclerc åtta, Liam Lawson nia, Yuki Tsunoda tia. Utanför poängen Albon, Hamilton, Bortoletto, Colapinto, Ocon, Gasly, Stroll, Hadjar, Bearman och Hülkenberg. De två senare körde ju inte ens klart loppet. Ja, nej, men då hoppar vi in i plusbetygen då.
Men det gör vi och så slänger vi motorstoppet på McLaren. Kastar de bort VM-titeln i den där strategimissen. Risken finns.
Risken finns och det räcker ju.
Ett plus går till Haas. Oliver Bearman, han tappar ju hjulet under depåstoppet. Och det kostar honom 10 sekunder. Haas tappade 8 poäng på Aston Martin den här helgen. Och är nu 7 poäng bakom mästerskapet. Den där sjunde platsen som Haas har hoppats på blir svår att ta in. Här är det ju slarv. Slarv, slarv. Och det ger ju betyget underkänt. två plus och godkänt får man väl ändå säga att Mercedes får. För att de, om de inte är klara så är de ju nästintill klara två år i VM nu. De har ju ändå två förare som ständigt kör in på poäng. Även om jag tycker att Russells start var ju under all kritik. 3 plus. Bra är ändå Oscar Piastri, för han har hittat farten efter den här långa svackan som han har haft efter Nederländernas Grand Prix. Och så tog han sin tredje sprintseger i Qatar. Han tog pole position, och om teamet hade skött sina kort rätt så hade han mycket väl kunnat vinna det här racet också. Och 4 plus går ju till smooth operator Carlos Sainz. Och så var han besviken i fjol när han tvingades att lämna Ferrari, så tror jag att inte att han är det längre, för att men han har gjort en grym höst ju, som vi konstaterade nyss. 5 plus går ju till Red Bull, och då säger jag inte Max Verstappen, utan jag säger Red Bull som team, för att det här är faktiskt att de ens är med och slåss om VM-titeln efter en så tuff inledning av årets säsong. Det är ju ett teamarbete utan dess like. Det är ju lätt att glömma bort när man sitter här att de faktiskt har haft enorma problem med bilen. De har sparkat teamchefen efter 20 år. De har funderat över om de ska ge upp säsongen fullständigt. De har haft en bil som inte har varit den snabbaste på banan. Och ändå så är de med och slåss om titeln. Det är ju imponerande.
Ja, verkligen. Strategi, allt från strategi till utförande på banan var ju klockrent. I Max Verstappens fall i alla fall. Grymt imponerande hur de har vänt på det här. Och nu alltså är med inför Abu Dhabi. Innan vi tar oss dit så tar vi väl och betar av några småstats. Ferrari kan nu inte nå tredjeplatsen i mästerskapet. Max Verstappen har på egen hand tagit fler poäng än dem. Det säger det mesta. Lando Norris har nu gjort fler race för McLaren än någon annan förare i historien. 151 stycken. Det överraskade mig lite. Det känns ju inte som att han är en rutinerad räv direkt. Och slutligen då, Max Verstappen kan bli den första föraren sedan Sebastian Vettel 2010 att vinna mästerskapet utan att ha haft ledningen en enda gång innan sista loppet. Det hade varit något, ja.
Ja, och alltså, hans inställning är ju så skön på något sätt just nu, för han känner ju att han kan ju bara göra sitt bästa, och oavsett vad han gör och hur resultatet blir så är han ju supernöjd med sin säsong, så att allt annat är ju en bonus. Han har ju verkligen allt att vinna, hela Red Bull har allt att vinna, medan McLaren har allt att förlora och en helt annan press. Han kan ju gå in i det här med Verstappen med liksom, ja men, väldigt lösa axlar och bara tycka att det är kul att köra. Det gör inte Lando Norris.
Nej, det kan man lugnt säga. För inför Abu Dhabi så är ställningen så här. Lando Norris 408 poäng. Max Verstappen är tvåa på 396, alltså 12 poäng bakom. Och Piastri är trea på 392, 16 poäng bakom Lando Norris. Så att det kan ju tyckas kännas ganska tryggt att leda med 12 poäng inför sista, men man vet ju att allting kan hända. Ett litet misstag så kan man sitta i muren och så är, får man titta på någon annan lyfter VM-titeln. För han behöver alltså en tredje plats för att säkra det här mästerskapet, Lando Norris, nu. Oavsett vad de andra gör. Slutar han trea så kan de andra inte gå förbi. Helt enkelt. Det kan ju låta lätt på pappret, men det är det inte.
Nej, för det kommer in så många andra saker. Framförallt så kommer den mentala biten in. Och det gäller ju både Lando Norris, som ju slog ifrån sig allting efteråt. Alltså han, efter det här racet nu i Qatar. Alltså han var ju helt, jag vet inte, det var ju som att prata med en vägg nästan när han fick frågorna efteråt. Han bara slog ifrån sig det ena efter det andra. Och han bad om hjälp av depån vid flera tillfällen under racet och kändes oerhört osäker. Så att den här mentala biten, och då pratar vi Lando Norris, men vi pratar ju också teamet i form av strategier, och vi pratar teamet i form av depåstopp, att det är så många saker som verkligen måste klicka, där man måste sätta varje sak. Kommer du ut i fel läge, tar du fel beslut, så kan du vara rökt. Abu Dhabi är inte heller en bana där det är givet enkelt att köra om.
Nej, verkligen. Den fördelen man har i stallet är väl att Piastri kör inte FP1. Det måste vara lite jobbigt när man är 16 poäng bakom, man går in i sista helgen. Och så får man inte köra första träningen. Det är ju då alltså, de har slängt in en junior i bilen som brukligt. De måste ju då göra det ett antal gånger under säsongen. Så de har inget val nu. Utan det är det som gäller, helt enkelt.
Det är ju också en sån här sak som man kanske borde ha funderat över i tidigare läge och lösa liksom. De har ju haft liksom 23 ja. Lopp på sig.
Man kunde sett detta komma, kanske. Men det var kul det ska bli. Det är liksom, vi har ju bett om det här sen i somras. Så att, tänk om vi kommer in i sista loppet och så har tre förare chansen att vinna VM. Och nu är det så. Det är ett faktum. Tre stycken, någon av de tre kommer vara mästare nästa vecka. Ja, det måste vi njuta av också. Vi får inte glömma det då, bara för att det är liksom, man är mitt uppe i det. Utan det är ganska stort det här faktiskt.
Ja, men det är jättestort. Jag funderar väldigt mycket kring det här med McLaren och hur de ska hantera det här med sina papaya-regler här hela vägen ut. Alltså, de pratar ju så mycket om att det ska vara rättvist. Och Andreas Della fick faktiskt frågan kring just stallår och hur ska de hantera det. Och då svarade han att vi måste respektera att båda förarna kan vinna VM och därför får de köra fritt. Men det är viktigt att båda våra förare slår Verstappen. Och de kommer ju ägna den här veckan åt att föra ytterligare samtal med Lando och Oscar som bekräftar teamets filosofi. Och så fortsätter han, citat, vilket beslut vi än tar, när det gäller samarbetet mellan våra förare måste vi alltid följa våra grundläggande principer. Vi vill vara rättvisa, vi vill agera med integritet och vi vill agera på ett sätt som inte överraskar våra förare. Men jag kan definitivt säga att om en av förarna fortfarande har möjlighet att ta titeln kommer vi att respektera det. Det kommer inte komma någon teamorder som stänger ut den andra föraren så länge även han har möjlighet att vinna.
Ja, fast det där blir ju, skulle ju kunna bli lite luddigt eventuellt.
Men skojar vad händer om, du?
alltså, det finns ju inte, det är inte helt uteslutet att till exempel Verstappen leder och Piastri ligger tvåa. Och Norris ligger, eller säg att Piastri ligger trea och Norris ligger fyra då. Så Norris måste gå om Piastri. Men Piastri har fortfarande chans att vinna VM. Alltså loppet är inte slut.
Nej.
Saker kan ju hända. Verstappen kan smälla in i muren och Norris lika så. Så ska Piastri i sådana fall släppa förbi Norris? Eller hur tänker man liksom?
Ja,
det är,
nej, men
det är inte helt, han är inte helt ute ur det.
Nej, men det är ju så, ursäkta uttrycket, jävla luddigt.
Ja.
Vem kommer att vara nöjd i efterhand när de har varit så här struliga?
Ja, nej, de har bäddat för lite kaos efteråt helt enkelt. Vi kan väl ta lite scenarion och så här då, för det finns ju inget scenario där alla tre kan sluta på samma poäng, tyvärr. Det hade varit väldigt kul. Men om Max Verstappen slutar tvåa och Norris slutar sjua, vilket inte känns helt orealistiskt, då är de två lika. Och då går man ju till vem som har flest segrar under säsongen. Problemet då är att båda de två har 7 stycken. Så då avgör man alltså mästerskapet på vem som har flest andra platser. Och där har Max Verstappen 5 stycken. Ja, han kommer upp på 6 stycken då i detta scenariot. Och Norris 8. Så då är alltså Norris mästare på att han har tagit fler andra platser än Max Verstappen. Det hade varit något.
Skoja inte.
Får man se. Och om Norris slutar femma eller bättre så kan inte Piastri gå om. Det är också ett faktum att förhålla sig till under helgen här. Men det finns ju en grej som jag har tänkt på. A short view back to the past. Kommer du ihåg den frågan från Walter Koster, den här journalisten som drar världens längsta fråga på en presskonferens?
Gentlemen, a short view back to the past.
Ett klassiskt klipp på YouTube som ni kan kolla upp efter podden om ni vill. För det är inte så långt tillbaks i historien som det hände en grej mellan Piastri och Norris. Det var nämligen på Monza. Som ni säkert minns, Piastri fick släppa Norris för att Norris hade ett långsamt depåstopp. Vilket gjorde att Norris slutade tvåa och Piastri trea. Vilket är då en diff på 6 poäng. Alltså Piastri fick 3 poäng mindre, Norris fick 3 poäng mer. hade de inte gjort den lite märkliga grejen då, alltså den här otroliga, kanske piken på hela säsongen när det kommer till den här fruktsalladen med deras olika rättviseregler. Hade de inte gjort det så hade alltså Piastri varit 10 poäng bakom nu. Och Verstappen hade varit 9 poäng bakom. I det läget hade ju då Piastri blivit mästare om Abu Dhabi hade slutat. Piastri vinner, Verstappen 2, Norris 3. Så att det kan ju verkligen bli extremt avgörande. De där 6 poängen som skiljer, som diffade där mellan Piastri och Norris.
Ja, men jag kan ju inte heller locka bli att tänka på en lyssnafråga som vi fick där Erik Sigfridsson funderar över om Max tänker tillbaks på incidenten i Spanien när han körde in i Russell. Mm. Det är ju också en sån där incident som kostade Verstappen väldigt, väldigt, väldigt många poäng. Han fick ett tidsstreck på 10 sekunder och gick från plats 5 till plats 10. Och det kostade honom ju då 4 mästerskapspoäng, den incidenten. Verstappen själv säger ju att han inte har funderat på det. Och någonstans så tror jag att han är så stark mentalt att han har redan lagt det bakom sig. Det som hände igår, det hände igår och det kan inte jag påverka. Så nu fokuserar jag på det som jag kan påverka imorgon. Men hade samma situation hänt för exempelvis Lando Norris så hade han säkert funderat över det. Och jag tror att Lando Norris är fortfarande lite irriterad över sitt felbeslut i Kanada exempelvis. Så det har ju hänt ganska många liknande incidenter faktiskt under åren där folk har gjort misstag och tappat poäng.
Jo, men det känns ju som en annan grej att tappa poäng på ett misstag. Det är en del av sporten på något sätt. Men i detta fallet var det att McLaren gick in och ingrep och förändrade liksom resultatet för att det skulle vara rättvist. Liksom, du måste släppa förbi honom här. Egentligen var det bara att Norris hade ett långsamt påstopp. Han får skylla sig själv.
Ja, men lite så kan jag ju tycka också. Men jag tror att den där biten, alltså den där typen av funderingar stör nog en sån förare som Lando Norris, alternativt Oscar Piastri, mer än vad det stör en förare som Max Verstappen, för de är på helt olika ställen mentalt. Det var väl det jag ville sagt med min långa utläggning, tror jag.
Ja, absolut. Det kommer ju vara Piastri som är sur. För Verstappen så kan det ju kvitta i princip. Det hade ju varit poäng till Piastri istället. För Verstappen fick ju exakt samma poäng. Men det skulle ju verkligen kunna fälla avgörandet. Och då tror jag inte att det kommer vara så muntra toner från Oscar Piastri.
Ja, frågan är hur det skulle påverka, hur det kan påverka nästa säsong. Alltså,
Ja, det. Och verkligen. Och om de då säger till Piastri att släppa Lando Norris under det här loppet. Det är inte helt givet att han kommer att göra det, va? Och om han inte gör det, då är det också en sån som verkligen kan splittra det där teamet i 2 delar. Rakt av.
Ja, men spela fram. Jag vill ha lördag nu.
Ja, det kommer inte heller kännas helt bra om Norris vinner VM på att han blir omsläppt. Alltså, det är ju en sån liksom, let Lando pass for the championship-situation.
Verkligen. Ja, och hur rättvis kan man vara? Och var går gränsen för vad som är rättvist? Och hur ska man hantera det framöver? Vad ska förarna ha i sina avtal, liksom?
Mm.
Vad är rättvist? Vem bestämmer vad som är rättvist?
Ja, det är en fråga man skulle vilja ställa till Zac Brown och Andreas Tella. Och kanske Mark Webber.
Jag tror inte att de har samma svar på den frågan.
Nej, så är det. Vi har fått en till lyssnarfråga som vi väl kan ta när vi ändå är inne på lyssnarfrågor. Den är inte så lång, så vi hinner väl med den, även om det blir ett extra långt avsnitt idag. Med all rätt, kan jag tycka. Det är från Lasse Pettersson i Timrå som frågar dig, Anna. I ett avsnitt säger du att Alonso är en av de förare som du kommer sakna när han går i pension. Varför det? Är det bara hans roliga radiokommentarer du kommer sakna?
Nej, jag kommer sakna hela hans sätt att vara, hans sätt att köra, hans sätt att ha 1000 rävar bakom öronen, den alltid har svar på tal, att kunna, ja, men han kan ju göra skillnad i bilen.
Mm.
Han kan göra skillnad både för sitt eget team men också för andra. Alltså, du kan aldrig lita på Fernando Alonso på vad han kommer att göra, för han har alltid någon agenda någonstans. Vilket kanske är otroligt irriterande om du är i samma team som vad han är. Och även om du är i andra team, för man vet aldrig riktigt vilken agenda han är ute efter. Och det där tycker jag tillför en... Det tillför en dimension i Formel 1. För att Fernando Alonso... Ja, men sen så... Ja, han är som han är. Och han bidrar med någonting som ingen annan politiskt korrekt social media intresserad förare gör. Utan han kan liksom göra något helt annat. Och det ger en liten gnista i den här sporten. Plus att han har varit med sedan 2001. Alltså det är lite häftigt ändå, tycker jag.
Ja, han är en profil. Och som du är inne på så kan man inte ersätta Alonso med någon från en nyare generation. Det tror inte jag i alla fall. Det finns inte den typen av... personlighet riktigt längre.
Nej, men han är ju en förare som faktiskt inte riktigt bryr sig om han bryr sig inte om hur han framställs politiskt. Där många Nej. Andra är så himla noga med vilket sätt de visar upp sig på i intervjuer, på sina sociala medier. Allt ska vara så himla perfekt. Alonso tänker inte så. Utan han har en annan tanke med vad han gör. Och det enda man vet är att det alltid finns en baktanke. Sen vilken den är, den är inte alltid så lätt att lista ut. Först kanske en liten stund efteråt.
Nej, det är knappt han vet vad som pågår. Det är någon vålnad i bilen som sagt som kan styra och det är otur hit och dit. Så det är alltid en extra krydda som man kan förlita sig på under racehelgerna. Han får helt enkelt fortsätta. Det finns inget alternativ. Ja, vi ska väl knyta ihop den här säcken för den här veckan. Vad är det för tider i helgen nu då? Nu kommer man ju sitta bänkad varenda träning och varenda sekund och tusendel av kval och race.
Ja, då ska jag verkligen gå in och titta så att jag säger helt rätt. För det där måste man ju kolla 17 gånger, känner jag. Ska vi se,
det är rätt annan tidszon.
Ja, men våran tidszon så är det faktiskt FP1 10:30 i fredag. FP2 14:00 fredag. FP3 11:30 lördag. Kval 15:00 lördag och race 14:00 söndag.
Så runt 4 på eftermiddagen på söndag så vet vi vem av Lando Norris, Oscar Piastri eller Max Verstappen som är världsmästare 2025. Förmodligen, det kan ju komma att det ska upp i domarrummet och snackas och sånt. Man vet ju aldrig i den här sporten.
Det känns som att vi om en vecka också sitter och diskuterar om det är så att McLaren har förfördelat någon förare eller inte.
Mm, det är inte helt otänkbart. Det känns som det har liksom puttrat på och närmat sig en kokpunkt den här säsongen. Och nu är vi framme vid 100-gradersgränsen i princip. Det är nu det gäller. Det är ett lopp kvar och allting ska avgöras. Det är tre personer som kan vinna VM. Det är bara, njut, vänner. Det här händer inte varje år.
Nej, det gäller att njuta. Nu jäklar. Plattan i mattan.
Plattan i mattan, verkligen. Ja, vi hörs igen nästa vecka. Då kommer det nog inte bli mindre att snacka om. Så att, ta hand om er tills dess och så ses vi live i helgen.
Ja, men det gör vi. F1 Live, den var väldigt välbesökt i helgen. Han har inte svarat på allt. Men nu kör vi igen. Sista för i år och så kommer vi tillbaks 2026.
Perfekt. Ha det så bra. Hej då!
Hej då!
Big nice fucks me over all the fucking time. All the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes. And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.